kväll och välkommen till Sankt Pauli närradio denna söndagskväll, denna septuagesima söndagskväll. Jag heter Ingvar Karlsson, pensionerad präst från Onsala. Denna söndag inleder ju förfastan och den handlar om nåd och tjänst. Och vi får se fram emot ungefär 70 dagar i det påsk. Vi ska börja vår kvällsgudstjänst med att sjunga psalmen 291, Sänd av himlens sol en strimma. Vi lyssnar till söndagens saltarsalm, saltaren 25. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, din godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag brustit. Tänk på mig i din trofasthet. Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Han leder det ödmjuka rätt. Det ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor. Förlåt den, ditt namn till ära. Vi ber dagens bön. O Gud, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och låt oss ha nåd få ärva det eviga livet genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag läser den gammaltestamentliga läsningen från Jeremia kapitel 9. Så säger Herren, den vise ska inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta, att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ska sjunga psalmen 96. Öppna mig för din kärlek. Så lyssnar vi till Septuagesima söndagens evangelium ur Matteus 20. Jesus sa, med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en dinar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också, jag ska ge er skäligt betalt. Och det begav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde timmen och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med det första. Det som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan det första steg fram trodde de att de skulle få mer, men det fick var sin denar det också. Då protesterade de och sa till ägaren, det där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en dinar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först och det första sist. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, det finns mycket i det Jesus gör och säger som väcker förvåning och ibland förargelse. Han tog sig an de som var mest föraktade. Han välsignade barnen istället för att diskutera teologi med de skriftlärda. Han botade sjuka på sabbaten. Ibland sammanfattade han en liknelse med orden: så ska det sista bli först och det första sist. Jesus berättar troligen inte denna liknelse för andra än lärjungarna och de närmsta följeslagarna. Petrus han ställer ju frågan: vi har lämnat allt och följt dig. Vad får vi för det? Svaret kommer i denna provocerande berättelse. Jesus talar inte om vanliga jordiska rättigheter i arbetet. Han talar om himmelriket. Där det handlar inte om rättvisa, tack och lov. Om detta med nåd och tjänst vill jag stanna vid ett par saker. Det första är detta att Gud ständigt kallar nya människor in i sitt rikes tjänst. Jordägaren söker arbetare till vingården. Vår himmelske fader är ständigt kärleksfullt sökande efter människor till glädjen och rikedomen i hans närhet. Vi människor har olika vägar in i tron. Vi har olika förutsättningar och vi kan möta Guds kallelse både tidigt och sent i livet. I Guds rike finns inga sura miner för att vissa kommer sent in i livet, utan alltid ett välkommen. Du är oändligt värdefull i Guds ögon. Du behövs. Vi har väntat på dig. Ja, så är det i Guds rike. För de flesta i vårt land är dopet kallelsen in i tjänst hos vår himmelska fader. För allt för många är det nog så att doplivet förbleknar, trons relation ges ingen möjlighet att växa och mogna. Men det innebär inte att Gud ger upp. Han går ständigt ut på nytt och söker människor. Det ser olika ut. Moses var 80 år när han kallades. För att inte tala om rövaren på korset, det stora vittnesbördet om att också den som bara hinner be om en tanke är välkommen in i Guds rike. Gud ger inte upp så lätt. Den som svarar ja upptäcker snart att trons liv är inte bara en åsikt eller en tanke. Det är ett helt liv. Trons gemenskap är att tjäna Gud med hela sitt liv. Anders Pilt skriver: människan är något märkligt redan genom det hon från början är. Men hon är ännu märkligare genom att hon i Gud kan, det hon i Gud kan bli och kommer att bli. Återfinnandets glädje är större än ägandets. Frälsningens glädje är större än skapelsens. I Guds ögon är du inte bara en förbrukningsvara som uppslukas i marknadens grottekvarn. Han räknar med dig som en del i Kristi kropp på jorden. Man behöver inte vara anställd eller förtroendevald för att det ska ha betydelse. Kanske är det så att vi länge har varit dåliga på att visa det. När jordägaren frågar de sist kallade varför de står där hela dagen sysslolösa, så svarar de ju: därför att ingen har lejt oss. Om man inte märker att man behövs så blir man inte lika engagerad längre. Och kanske är det så att här finns en del av svaret på att männen i allt för hög grad lyser med sin frånvaro i våra gudstjänster och i vårt församlingsliv. Behövs man inte, går man någon annanstans. En samvetsfråga för många av oss i våra församlingar, tror jag. Men hur det än har varit, Gud känner ditt förflutna. Och han kan förvandla en människas liv totalt, att allt som vi bär på är oväsentligt. Men han har också utrustat oss med olika möjligheter och gåvor, just för att vi ska vara varandra till tjänst i hans rike. Han söker ständigt nya människor att kalla in i sitt rikes gemenskap. Det andra viktiga i liknelsen, det är den orättvisa lönesättningen. För nåden är alltid orättvist stor och överflödande. Naturligtvis ska inte en sån här bibeltext användas som en slags biblisk lönemodell för vår tids arbetsliv. Jesus om någon kände till vanliga fattiga arbetares villkor, och han hade inget till övers för godtyckliga orättvisor. Men han talar om något helt annat. Han talar om nåden. Guds nåd är alltid gränslös, odelad, oförtjänt och i den meningen också orättvis. För om allt i livet skulle mätas med rättvisans millimetermått, ja, då blir nog nåden svår att ta till sig. Då känner jag att allt jag arbetat med för att duga i Guds rike blir ganska värdelöst. Men att se det så är ju också en total missuppfattning av Guds nåd. För ingen kan prestera sig in i Guds rike. Och det är en trons insikt man måste göra. Guds rike är öppet för oss genom det som Jesus har gjort. Genom hans död och uppståndelse, hans frälsning och försoning och inget annat. Och när den sanningen går upp för oss så inser man också vad Jesus menar här. Det går inte att dela på nåden. Det går inte att få en bit av den eller en bit till av den, beroende på hur duktig man har varit, hur länge man har varit kristen, hur man lyckas hålla buden eller hur hög position man nått i kyrkans hierarkier. Tar man emot Guds nåd redan i livets början och lever hela livet i den, ja, visst är det gott. Om man upptäcker den senare eller sent i livet, det är också gott. Men nåden, den är fortfarande densamma. Frälsningen och det eviga livet ges inte i väl fördelade portioner utan helt och fullt till den som tar emot. Och ta emot, ja, det kan man bara göra med tomma händer. Och har man gjort den insikten, då kan man också glädjas utan avundsjuka över att andra får ta emot nåden. Visst smyger den sig väl in ibland. Visst har vi lätt att jämföra och bedöma människor med våra vanliga mänskliga mått. Ibland kanske till och med är så att den avunden bottnar i föreställningen att livet i synden är roligare än livet i nåden. I längden är det naturligtvis inte så. Men hur det än är så vill Gud inte att människor ska reagera med avundsjuka när nåden flödar. För hans nåd och glädje är i alla händelser det största vi kan ta emot. Det viktiga är att bli vunnen vid Guds rike. Tidigt eller sent. När den tjänsten väl har inletts då är den utan slut. Precis som nåden. Därför Herre tackar vi dig för den oändliga nåd och kärlek och ber att den inte ska bli bortkastad på mig. Amen. Psalmen 280 ska vi sjunga. Lev för Jesus. Låt oss be. Gud, vår Fader, så ber vi dig om allt vad vi av hjärtat önskar. Allt vad vi behöver dag från dag. Bröd på bordet och en god hälsa. En trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa. Tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor. Kärlek från dem vi har kära. Vi ber för oss själva om varsamhet och kärlek i umgänget med varandra. I synnerhet med dem som vi ofta möter. Vi ber för alla som saknar det nödvändigaste, både här hemma och långt borta. Ber om rättvisa åt förorättade och misshandlade. Om nya livsmöjligheter åt den som misslyckats. Om hälsa åt våra sjuka. Vi ber för den ort och plats där vi lever och verkar. För grannar och vänner, släktingar, arbetskamrater. Och vi ber också för dem som vi ibland har svårt för. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor. Om förnuft och god vilja för dem som regerar världen. Vi ber om fred på jorden, på de alla platser där tillvaron är osäker och drabbad av våld och förtryck. Vi ber för alla flyktingar och om bistånd åt dem som drabbats av naturkatastrofer och epidemier. Vi ber om din närvaro hos dem som förföljs för ditt namns skull. Vi ber för din kyrka att hon än mer får vara vägen, sanningen och livet i denna värld. Vägen till livet. Vi ber att fastetiden, när den snart kommer, ska föra oss närmare dig. Tack för denna dag. Bevara oss under den kommande natten och var med oss alla dagar som du har lovat oss. I Jesu namn. Amen. Så ber vi, Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger till sist psalmen 240, ut i din nåd, o Fader, blid. Och med det vill jag önska dig en välsignad kväll. Tack för att du har velat vara med. Thank you.
Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli Närradio som ikväll leddes av Ingvar Karlsson. Våra sändningar är härmed slut för idag. Och om du vill lyssna till oss igen här från Sankt Pauli Närradio så är vi tillbaka redan imorgon. Och då börjar vår sändning klockan 08.30. På orgel där hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat ihop detta program heter Bengt Karlsson. Önskar dig nu en fin fortsättning på kvällen och så är du varmt välkommen tillbaka till Sankt Pauli Närradio imorgon klockan 08.30. Hej då!